Ja, som sagt, jag har fått i uppdraget att gå in på Luthers utläggning av Jesaja 53. Det är så här att det är en föreläsning som Luther höll 1544, två år före sin död. Och den publicerades inte under hans livstid utan först 1550 av en som heter Georg Rörer. Och den är då nedskriven först på latin. Det var alltså en föreläsningsserie han hade, och nästan alla föreläsningar som Luther har haft är skrivna från början på latin. Och det är också denna utläggning så. Och den publicerades som sagt 1550. Och den har kommit med i de olika utgåvorna av Luthers skrifter. Wittenbergutgåvan, Jena-utgåvan och sen på 1600-talet Altenburg-utgåvan. Och först på 1700-talet kom det ju två stora utgåvor. Leipziger-utgåvan på 23 band och Halle-utgåvan som var av Johan Georg Walsch som gav ut Luthers skrifter i översättning. Latinet var då översatt till tyska, och det är den utgåvan som sen Missouri-synoden gav ut på 1880-talet och som jag då också har, och som kallas för andra Walch-utgåvan eller St. Louis-utgåvan. Och där finns denna utläggning då av Luthers utläggning eller föreläsning över Jesaja 53. Det var ju så i Sverige att det mesta, det som kom ut av Luthers böcker i 1600- och 1700-talet, det var nästan bara postillorna, kyrkopostillan, evangelie- och epistelpostillan. Och det är först på 1800-talet som det börjar ta fart med att ge ut lite mer skrifter. Och det kommer till och med ut en utgåva, en samlingsutgåva i början på 1860-talet i Sverige, eller 1850-talet, som samlar lite grann av Luthers skrifter. Och då var det också så att man översatte just den här Jesaja, eller föreläsningarna över Jesaja 53. Det är en förkortad utgåva, och jag har den i den tionde upplagan som är utgiven av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i början på 1900-talet. Och då visar det, förstår ni, att den kommit ut i många utgåvor. Och samma är det ju också med Luthers utläggning över Psaltaren 51 till exempel. Den är också utgiven i många utgåvor, utkommen på 1800-talet. 1900-talet har ju inte varit särskilt duktiga på att ge ut särskilt mycket, utan det är bara lite enskilda skrifter här och var som har kommit ut. 1800-talet var ju duktiga på det, att både ge ut lexikon som var omfattande och också Luthers skrifter och allt sådant. Nåväl, vi ska ta och samla oss om detta med Luthers utläggning av Jesaja 53. Och då ska vi lägga märke till att Jesaja 53 är ju en förundlig profetia. Och Luther stannar många, många gånger inför detta, att det så står i strid med det mänskliga förnuftet, och det är på alla plan. Visserligen börjar ju själva detta om Herrens tjänare Ebed Adonai börjar ju med att han ska ha framgång, och han ska bli hög och upphöjd och handla vist och sådana saker. Och så går det ner i en total motsats till detta, mot vad människor tänker. Om man ska handla vist eller man ska ha framgång. För ska man ha framgång så tänker man ju det, att det ska vara framgång i denna världen. framgång i denna världen. Och framgång i denna världen, det har ju med makt och med pengar och politisk makt och mänsklig berömmelse och allt sådant. Och likväl heter det så att han ska ha framgång, han ska handla vist. Och Luther, han stannar särskilt vid det hebreiska ordet här i grundtexten, som handlar om detta att handla vist, och det heter shakal. Shakal. Och då betyder det just att handla med den rätta insikten. Handla med den rätta insikten. Handla med den rätta visheten. Vi har ju i Psaltaren 51, i Davids självbekännelse, syndabekännelse, så har vi ju ett ord, ett uttryck som är lite förundligt men som är väldigt viktigt. Och det heter det: lär mig vishet i mitt innersta. Detta bekräftar ju vad Jan Bygstad sa så tydligt här, att det icke finns en gnista längst in, utan Gud måste komma in. Och här heter det: lär mig vishet i mitt innersta. Fast egentligen i grundtexten så står det, i den hebreiska grundtexten står det: lär mig vishet i mitt fördolda. Fördolda. Och vad är det innerst inne hos dig, om det inte är just det som är fördolt, undangömt, allt, alla andra, men som finns inom dig? Lär mig vishet i ditt fördolda. Insikt och vishet, ja, det ska egentligen det här Jesaja 53 få lära oss. Men det är inte mänsklig insikt, mänsklig visdom, utan Guds förunderliga visdom. Och som sagt, se, min tjänare ska handla vist, han ska bli hög och upphöjd. Ja, mycket hög, står det i Jesaja. Det är inte med mänsklig makt, våld eller tvång, säger Luther. Inte med stormande eller angripande av fiender eller krig eller främmande saker eller regering. Utan han kommer stilla, säger Luther, och fredligt predikar med stor mildhet och vänlighet. Och det är genom detta hans vishet ska spridas. Och det heter också: min tjänare ska regera. Så står det i Jesaja 53. Och då säger Luther så här: det är motsatt både Moses regering och andra lärares att fara fram med befallningar och jaga människor och driva dem. Men Kristus vill säga att ska han vara en sån predikare som går visligen, då är det att han inte driver ifrån sig villfarande, svaga, förtappade syndare, utan lockar dem med vänlighet och godhet till sig. Tröstar, upprättar och helar dem. Och tillägger: förlossar dem från alla sina synder. Ja, redan här kommer Luther in på själva det avgörande temat i denna Jesaja 53, i denna profetia. Och han säger också på flera ställen här att det är en unik profetia. En unik profetia, och framförallt därför att den uppenbaras och blir verklighet i Nya testamentet. Och då säger han så här: det är därför vi inte ska hoppas på en sån messias som ska vara en världslig kung, utan vi måste förvänta honom i den, vad då för skepnad? Ja, det säger profeten här: liksom många häpnad över dig, så ska hans framträdande förvrängas mer än andras, och hans gestalt mer än andra människors. Och därför säger Luther: vi måste hoppas på en sån messias som är den allra föraktligaste och vanskapligaste skepnad och utseende. Ja, att han blir till den stora förargelsen i världen. För judarna en förargelse, för grekerna en dårskap, säger Paulus i första Korintierbrevet 1:23. Det är en sån Kristus det handlar om. Raka motsatsen till en konung som människor tänker sig. Och det heter också att han ska bestänka många folk, står det i 15 versen. Ni vet att Jesaja 53, profetia, börjar ju redan i det 52 kapitlet, de sista tre verserna där. Han ska bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty det får sådant som det aldrig har berättats för dem. Det får se sådant som aldrig berättats för dem. Och lära känna vad det aldrig har hört. Ja, det är ju detta som återkommer i Jesu ord också. När han säger om lärjungarna att de fick skåda det som ingen annan fick se och höra det som ingen annan fick höra. Och då talar Jesaja, säger Luther här, om Kristi härlighet. Många ska förarga sig över honom, men han ska vara härligare än alla kungar på jorden. Och bestänka, säger han, det betyder predika. Predika. Och som Paulus säger i Galater 6:4, att predika ingenting annat än denne korsfäste Kristus. Och där var man inte aldrig har hört om Kristus, där ska man få höra om honom. Så säger Luther och pekar på att det har spridits upp till och med här i Norden. Där man inte någonsin tidigare hört därom. Men så kommer han till det här uttrycket: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Ja, vem trodde? Kan det blinda förnuftet förstå? Kan man tro att en så eländig skepnad ska vara en sådan härlighet? Frågar Luther. Ja, det är genom hans stora lidande och pina, säger han, som han blir av judarna fördömd, förbannad, bespottad. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Ja, säger Luther, det är inget vanligt lidande, utan det allra förfärligaste som någonsin har varit i denna elända värld. Och han tillägger här att vi måste lägga märke till varför han måste lida. Varför gjorde han det, säger Luther. Det avgörande är för oss, säger han, att vi vet det och kan ta till oss det, varför han måste lida. Och det grundläggande, säger Luther, och vår tros höga och nödvändiga artikel om rättfärdiggörelsen, det är att vi tror att Kristus har blivit pinad och dödad för vår skull. Och som Paulus i Galaterbrevet 3:13 säger, att Kristus vart en förbannelse för oss. För, säger Luther, det är inte bara detta att jag vet att det har skett, utan jag måste förstå nyttan av det. Jag måste förstå nyttan av det. Att han burit vår krankhet, som det heter i Jesaja. Inte för sin egen skull eller för sina synders skull, utan för oss har han burit det. All den plåga och krankhet som han tagit på sig, som vi arme syndare hade bort lida och bära. Och då säger Luther så här: därför den som rätt förstår och vet detta ord, att det var våra krankheter, sjukdomar han bar etc. Förstår man det, då förstår man hela innehållet i kristendomen. För det är det trösterikaste ord som kommer till oss, säger Luther, ur denna profetia. Och det är för att vi ska förstå nyttan av det, betydelsen för vår egen skull av det. För är det så, säger han, att han för oss har lidit, så måste vi hålla all vår rättfärdighet, alla våra goda gärningar, all vår förtjänst som ett intet, säger Luther. Som ett intet. Och istället måste hela vårt hjärta förlita oss på och tro på den främmande rättfärdigheten. Den som tillbjudes oss och skänkes oss i det heliga ordet. Och säger han, det här kan ingen människa av sig själv begripa eller med sitt förnuft utransaka. Utan den rätte mästaren och läraren, säger Luther här, det är den helige ande. Den helige ande måste genom ordet lära mig detta. Luther har mycket polemik i den här föreläsningen över Jesaja 53. Det är inte bara mot fariseer och judar. Det är också faktiskt mot islam och Mohammed. Men det är också mot den katolska kyrkan. Och särskilt så minns Luther sin tid som munk. Augustiner eremiter munk i Erfurt och sedan lite grann i Wittenberg innan den stora förändringen skedde. Och vad var då själva strävan? Och vad var då målet Och vad var då nyttan av det som då för honom kallades kristen tro? Ja, Luther berättar kort om det, och då visade det sig att det ligger helt och hållet på vad han själv förmådde, kunde, gjorde, skulle göra och så vidare. Och som Luther också säger, det är fortfarande så i den då katolska kyrkan där han då polemisera mot. Nej, istället ska vi komma ihåg, säger Luther, att det var vår krankhet, vår sveda, och lägg märke till att det står vår, säger Luther. Det vill säga dina och mina. Alla svåra. Och då säger han så här: Kristi hälsosamma lidande tillräknas och meddelas oss. Ja, det blir alldeles vårt eget, säger Luther, precis som vi har förvärvat det, men inte gjort det. Ja, vi ser här hur Luther hela tiden visar till det förunderliga evangeliet. Och han gör det inte bara en gång eller med lite antydningar, utan det kommer igen gång på gång, och med samma tydlighet och förunderlighet visar det på den förunderliga läran, som inte bygger på människans förnuft eller vishet, utan på Guds visdom och Guds nåd. Ja, säger han, nu har jag väldigt vidlyftigt ordat om allt detta. Men det är för att ni alla, säger han, som lyssnar ska troget ta emot det. Det är Nya testamentets grund och huvudstycke, vad Jesus har gjort för oss. En överflödande brunn med allehanda skatter och gudomlig vishet. Så kommer han till den femte versen där det står: han var genomborrad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Ja, egentligen, om du tänker efter vad som står i denna vers, så ser du att det är för förnuftet orimliga motsatser. Sår som helar. Straff som skänker frid. Genomborrad för att få förlåtelse. Så förundligt är det. Ja, det gör egentligen detta att vi aldrig kan bli färdiga med detta. För det är och förblir det förundliga för oss varje dag, varje stund. Vad Kristus själv har gjort för oss. Som strider mot vad människan tänker sig borde stora gärningar. Och så visar det sig vara det den största gärningen. Och så säger Luther: han, den käre Messias, har lidit näpsten, straffet, för att vi skulle ha frid. Och det kan inte ske på något annat sätt, säger Luther. För hur tror du att du ska kunna få frid? Av dig själv eller av andra? Nej, bara genom Kristi lidande, säger Luther. Den ene syndar, men en annan blir straffad. Så ligger det till. Det är en skön, säger Luther, skön och ljuvlig och övermåttan tröstlig lära att vi sjuka, spetälska, sårade människor har ett så härligt helande plåster och läkemedel. För våra elaka, förgiftade sår och gamla skador, nämligen vår Herres Jesu Kristi sår. Vi arme syndare, säger Luther, hade dock gjort oss skyldiga och vi vore just de gudlösa sällar och Guds fiender som vore fördömda och överlämnades till straffet och fördömelsen. Och han, Jesus Kristus, hade blivit bortvart ostraffad, oskadad, helbrejda. Och vill du bli helbrejdad och helad, säger Luther, så trösta dig inte med dina botövningar. Trösta dig inte med ditt lidande och ditt kors. För därmed blir du inte läkt och bevarad. Utan vänd. Vänd och kasta dina ögon upp på Kristus. Och förtrösta på honom av hjärtats grund. Då blir du helad. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men allas vår skuld lade Herren på honom. Ja, verkhelgonen, säger Luther, de tänker så här, om jag plågar och övar mig dag och natt ut i ett strängt och heligt levne, så ska jag bli from och rättfärdig inför Gud. Men denna text lär oss något annat, säger Luther. Att alla klosters andliga och andäktiga leverna, alla höga klosters vishet och alla andra människors gudstjänster är inte ett annat än i det villfarelse och bedrägerier. Därför att man tror att det genom egna gärningar människan blir rättfärdig och from inför Gud. Men lägg märke då vad texten säger, säger Luther. Allas vår skuld upp på honom blev lagd. Allas vår skuld på honom lades. Och då säger Luther, det är vår tros förnämsta och högsta artikel. Och vi måste hålla det för sant och tro det. För här visar det sig inte bara att skulden lades på honom av någon okänd anledning, säger Luther. Utan det står att Herren lade den på honom. Herren lade den på honom. Ja, detta är grunden och klippan, säger Luther här. Det är den som kristenheten och Guds församling måste bygga på. Det finns ingen lära och gudstjänst i hela världen som är så mycket emot och så mycket står emot djävulen och hans rike. Och det finns ingen annan lära som Satan är så hetsk och förbittrad mot som denna predikan, säger Luther. Och det är därför han vill komma med anfäktning. Och det är därför han vill komma med bedrövelse, säger Luther. För att om möjligt väcka oss till tvivel på denna lära. För att egentligen tänka att det är något ont än gott. Ja, Luther pekar här på hur den onda fienden alltid vill ta bort själva evangeliet ur våra hjärtan. Det är just därför vi måste höra det ofta och ofta. Och det betonade ju Jan Bygstad här idag så mycket, mycket bra när han sa att det är en föda som vi ständigt behöver, detta med nådens medel. En föda vi ständigt behöver. För skulle vi lämna det för en stund, tänka oss det. Ja, vem är det som ger oss den tanken då? Om det inte är den onde själv som vill rycka det från oss, fördunkla det, gömma det undan, kasta det bakom oss. Men vi ser alltså att detta är avgörande, att vi hela tiden får åtnjuta, ta till oss, leva av detta förunderliga evangelium som strider mot allt vad människor tänker, men som liksom visar sig vara sant och verkligt och gått över allt vad vi människor kan tänka. Och Jesaja profetia är ju en utomordentligt klargörande sak när den säger detta, att alla vår skuld lade Herren på honom. Ja, han säger om munklivet, han kommer tillbaka dit, så säger han så här att man har hört att barfota munkarnas kappa ansågs så helig att bara man trädde på sig den i sin dödsstund så blev man salig. Och det är så människan gärna vill tänka sig, säger Luther. Men det är bara i enlighet med förnuftet, visar han här. För Jesus visar vad som är det oerhört viktiga här, eller som Jesaja säger, allas våra synder. Luther ställer frågan, varmed förtjänar vi det att han för oss bär och betalar synd och gör oss rättfärdiga och saliga? Vi ger ju inte honom något annat än våra synder och vår skam för hans oskuld och hjärtliga kärlek och rättfärdighet. Men, säger Luther, Herren kastade alla våra synder upp på honom, så är dessa ord med all stor flit tillsagda på det att vårt samvete må vara desto mer säkert och oförfärat och inte tänka så som vårt förnuft kanske vill tänka, utan hålla oss till vad det heliga ordet säger och den heliga ande talar genom ordet till oss. Herren har själv lagt dem upp på honom. Han har i följd av faderns bud och lydnad för honom villigt tagit på sig detta. Och då säger Luther, kom ihåg, detta är nu Guds välbehagliga vilja i himmelen. Och du förfärade samvete, säger Luther, du ska inte gruva dig eller sörja, som om Gud tänkte och menade något annat med dig än vår Herre Jesus Kristus. Utan du ska tro att Herren och Fadern i himlen, din Gud, har emot dig samma vänliga, nådiga hjärta som Guds son har. Nämligen att Kristus ska frälsa dig, göra dig fri från alla synder. Ja, säger han, Jesaja visar oss hur Herren Kristus mottagit detta lidande. Och då står det i Jesaja, han blev misshandlad men ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som föres bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Han visade, säger han, ett outsägligt tålamod. Hans lidande var stort och mångfaldigt. Men han hotade inte. Han sökte ingen hämnd. Han var tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Ja, det är den stora saktmodigheten, säger Luther, och kärliga viljan och godheten av Kristi tålmodiga hjärta som han visar oss med denna sköna, ljuvliga liknelse av ett menlöst lamm som man vill slakta och offra, som tiger aldrig stilla. Och han öppnade inte sin mun, säger Luther, tillägger Luther, eller klagat över detta lidande, över detta gruvliga och grymma pina. Och härmed, säger Luther, är den högsta kampen och det förnämsta stycket av Kristi lidande, Kristi Jesu lidande, beskrivet. Och nu följer fortsättningen, säger Luther här. Predikan om vår Herres Jesu Kristi härlighet och fröjdefulla uppståndelse. Och då kommer vi till vers 8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Och vem kan uttala hans livslängd? Ja, det står ju i predikan, en släkt förgås, den andra kommer till. Men nu visar Jesaja här, säger Luther, på ett fullkomligt oavbrutet varande. Ett evigt liv. Jesu Kristi liv är ett eget liv, evigt liv. Och det hör till Kristi fröjdefulla uppståndelse, säger Luther här. Han blir bortryckt ur det levandes land. Bortryckt från denna världen, säger Luther. För den skulle vänta judarna förgäves upp på honom, till han är bortryckt ifrån detta livet där han blir korsfäst och dödad och har genom döden ingått i ett annat liv. Som han själv säger i Johannes 16:16, jag går till Fadern. Och 10:e versen, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Och säger Luther, det har inte varit för sina synders skull, inte heller av mänskligt råd och företag som han har måst lida, utan det har varit Herrens gudomliga välbehag. Sin nåds outtömliga skatt och bottenlösa djup, att denne hans allra käraste son oskyldigt skulle lida och bära och betala syndens skuld och straff. Och så heter det, han ska få säd och länge leva. Då säger Luther här, det är det sista stycket av denna predikan. För sedan profeten talat om Kristi person och hans lidande uppståndelse beskriver han nu även frukten av allt detta. Detta ofattbara lidande. Vilken frukt det föder. säden. Vad är det då? Jo, säger Luther, det är den kristliga församlingen. Han ska ha ett konungarike, men inte ett konungsligt, världsligt rike. Utan så att de som föds där får vara delaktiga i himlens konungarike. Ja, men det ger profeten till känna, säger Luther, att Kristus ska vara en annan konung än det som råder på jorden. Vilka i sin regering inte kan evigt leva utan lämna efter sig efter sin död avkomlingar som regerar i deras ställe. Men Kristus är inte en sån dödlig konung som måste lämna sitt konungarike åt andra, utan han är med oss alla dagar in till tidens ände, säger Luther. Och i elfte versen står det, genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare det många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Ja, hans arbete ska bli rikt belönat, säger Luther. Genom sin kunskap ska han göra det många rättfärdiga. Och det är, säger Luther, ett av de förnämsta språk för vår lära om tron och den kristliga rättfärdigheten. För det betyder, säger han, alla dem som är hjärtlig förtröstan och tro anammar det och förlitar sig här på att Kristus har tagit upp på sig och avplanat deras synder. Då är de också sålunda fromma och rättfärdiga inför Gud. Och då, genom en sådan tro, blir vi delaktiga av hans lidandes och uppståndelses kraft. Människan tror ju att kunskapen uppkommer genom människans förstånd. Det är ju så man spekulerar. Och det finns ju mycket kunskap i denna världen på alla möjliga sätt och plan. Men, säger Luther, den helige ande motsäger detta. Kristus alena är rättfärdig och helig, och han gör alla människor som fått del av hans kunskap rättfärdiga och fromma. Och därför kan man inte vinna detta, denna kristliga rättfärdighet, på något annat sätt än att lära känna Kristus. Att lära känna Kristus. Och att lära känna Kristus är att lära känna hans gärningar för oss. Att lära känna Kristus är att känna hans gärningar för oss. Och gör vi det, då har vi också del i hans nåd, barmhärtighet och frid. Hur svaga vi än är. För det är inte någonting som räknas till sådant att vi skulle ha någon styrka för att kunna få det. Utan det är helt enkelt det att vi alla är det svagaste, syndfullaste. Och det är just där vi får del av denna barmhärtighet och nåd och liv genom Jesus Kristus. Och här ser vi vilken förunderlig text Jesaja 53 är. Det är faktiskt någonting som vi nog får göra så att vi upprepar för oss många gånger och läser och funderar däröver. Därför den har mycket att ge oss. Och det är som den 12:e versen säger, därför ska jag ge honom många som hans del, och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de många synd och trädde in i överträdarnas läge. Och då säger Luther, du ska oroligt hålla dig fast vid vad som här står. Att han gjorde detta för dig. För då har du, säger Luther, inte en domare utan en räddare, en frälsare. Om du lyssnar till den onde så behöver du ingen frälsare, säger han. Och då har du bara en domare som står över dig. Men lyssnar du till andens ord, själva ordet som det talar, och profeten här nu talar till oss i Jesaja 53, då ser vi just detta, att det är som syndare vi får tro syndernas förlåtelse, som skuldfulla som vi blir befriade, som stående döden som vi får liv. Så ligger det till. Det är ett mysteriöst, en mystik kan man riktigt säga att det är. För att det som är mystik är ju inte det att det är någonting som är hemligt i sig. Utan det är det att människan med sin förnuft inte kan fatta det. Men det är likväl klarlagt, upplagt, tydligt, utsagt. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Allt det där är lagt i dagen. Men vi får hålla oss till denna ljuva mystik som evangelium innebär. Och det får komma in i vårt innersta. Inte så att jag söker tränga in det i mig själv, utan det får tala in i mitt innersta, i mitt fördolda. Så får Guds vishet lära oss, hans vishet och hans nåd till oss, som kung David säger i Psaltaren 51, lär mig din vishet i mitt fördolda, i mitt innersta. Ja, Guds vishet sker inte på ett hemligt plan, utan det sker genom just detta uppenbarade, förunderliga, fantastiska, verkliga. Och som han har uppenbarat genom sin profet. Och som han uppenbarat genom hela Bibeln. Och då säger Luther till sist det här. Det är en kristens största berömmelse och ära. Att han vet att han har frälsaren Jesus Kristus. Som med sin barmhärtighet så förordnat. Att han givit oss sina löften och räknar oss det till rättfärdighet. Och vi får ta emot det i tro. Och därför säger också Luther till sist här. Därför bör vi lära oss att ge upp allt upp på och ha den i övning, denna lära. Samt flitigt och ordentligt förkunna den till de människor vi möter. Att vi inte på något annat sätt kan bli rättfärdiga och bestå inför Gud än bara genom Jesus Kristus och hans kunskap. Inte för våra goda gärningars skull, inte heller genom de 10 buden, inte genom alla andra lagar och ceremonier, inte genom världslig rätt och dom och straff. Det må vara hur stränga det vill. Utan det är bara genom Jesu Kristi, hans dom för våra synders skull, hans näpst som drabbade honom, straffet, hans död för att vi skulle leva. Då ser vi till sist vad Luther hamnar här då. Hur det blir en genomgående, viktig och avgörande del av evangelium som riktas till lyssnarna här. Då när han hade denna föreläsning och sedan när det då kan läsas av oss alla. Och jag kan rekommendera dig att söka, kanske få tag på den här. Den finns säkert i bättre utgåvor än den jag har. Men, och kan du läsa tyska så kan du läsa den i den här valkutgåvan. Ni vet hur den ser ut här. Den ser ut så här, va? Så. Det är ju sjätte bandet av de 23 banden i den där stora utgåvan. Och där ser man en sak som är väldigt viktig som man ser. Och det är att Luther predikar evangelium tydligt och klart. Utan inblandning av lagen. Utan skiljer tydligt mellan lag och evangelium. Och man kan säga att det kan vara en god lärare för oss just när det gäller detta med att dela lag och evangelium. Då är Luther den allra bästa på det. Och det kan vi se i hans postilla, evangelie, epistelpostilla, huspostilla och i många andra böcker. Och inte minst här i förklaringen av Jesaja 53. Jag vill sluta där med samma ord som Jan Bygstad läser. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Ja, som sagt, jag har fått i uppdraget att gå in på Luthers utläggning av Jesaja 53. Det är så här att det är en föreläsning som Luther höll 1544, två år före sin död. Och den publicerades inte under hans livstid utan först 1550 av en som heter Georg Rörer. Och den är då nedskriven först på latin. Det var alltså en föreläsningsserie han hade, och nästan alla föreläsningar som Luther har haft är skrivna från början på latin. Och det är också denna utläggning så. Och den publicerades som sagt 1550. Och den har kommit med i de olika utgåvorna av Luthers skrifter, Wittenberg utgåvan, Jena utgåvan och sen på 1600-talet Altenburg utgåvan och först på 1700-talet kom det ju två stora utgåvor, Leipziger utgåvan på 23 band och Halle utgåvan som var av Johan Georg Walsch som gav ut Luthers skrifter i översättning. Latinet var då översatt till tyska. Och det är den utgåvan som sen Missouri-synoden gav ut på 1880-talet och som jag då också har och som kallas för andra valkutgåvan eller St. Louis-utgåvan. Och där finns denna utläggning då av Luthers utläggning eller föreläsning över Jesaja 53. Det var ju så i Sverige att det mesta, det som kom ut av Luthers böcker i 1600- och 1700-talet, det var nästan bara postillorna, kyrkopostillan, evangelie och epistelpostillan. Och det är först på 1800-talet som det börjar ta fart med att ge ut lite mer skrifter. Och det kommer till och med ut en utgåva, en samlingsutgåva i början på 1860-talet i Sverige, eller 1850-talet, som samlar lite grann av Luthers skrifter. Och då var det också så att man översatte just den här Jesaja, eller föreläsningarna över Jesaja 53. Det är en förkortad utgåva och jag har den i den tionde upplagan som är utgiven av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i början på 1900-talet. Och då visade, förstår ni, att den kommit ut i många utgåvor. Och samma är det ju också med Luthers utläggning över Saltaren 51 till exempel. Den är också utgiven i många utgåvor, utkommen på 1800-talet. 1900-talet har ju inte varit särskilt duktiga på att ge ut särskilt mycket, utan det är bara lite enskilda skrifter här och var som har kommit ut. 1800-talet var ju duktiga på det, att både ge ut lexikon som var omfattande och också Luthers skrifter och allt sådant. Nåväl, vi ska ta och samla oss om detta med Luthers utläggning av Jesaja 53. Och då ska vi lägga märke till att Jesaja 53 är ju en förundlig profetia. Och Luther stannar många, många gånger inför detta, att det så står i strid med det mänskliga förnuftet. Och det är på alla plan. Visserligen börjar ju själva detta om Herrens tjänare Ebed Adonai, börjar ju med att han ska ha framgång och han ska bli hög och upphöjd och handla vist och sådana saker. Och så går det ner i en total motsats till detta, mot vad människor tänker. Om man ska handla vist eller man ska ha framgång. För ska man ha framgång så tänker man ju det, att det ska vara framgång i denna världen. Framgång i denna världen. Och framgång i denna världen, det har ju med makt och med pengar och politisk makt och mänsklig berömmelse och allt sådant. Och likväl heter det så att han ska ha framgång, han ska handla vist. Och Luther, han stannar särskilt vid det hebreiska ordet här i grundtexten, som handlar om detta att handla vist, och det heter shakal, shakal. Och då betyder det just att handla med den rätta insikten. Handla med den rätta insikten. Handla med den rätta visheten. Vi har ju i Psaltaren 51, i Davids självbekännelse, syndabekännelse, så har vi ju ett ord, ett uttryck som är lite förundligt men som är väldigt viktigt. Och då heter det: lär mig vishet i mitt innersta. Detta bekräftar ju vad Jan Bygstad sa så tydligt här, att det icke finns en gnista längst in, utan Gud måste komma in. Och här heter det: lär mig vishet i mitt innersta. Fast egentligen i grundtexten så står det, i den hebreiska grundtexten står det: lär mig vishet i mitt fördolda. Fördolda. Och vad är det innerst inne hos dig om det inte är just det som är fördolt, undangömt allt, alla andra, men som finns inom dig? Lär mig vishet i ditt fördolda. Insikt och vishet, ja, det ska egentligen det här Jesaja 53 få lära oss. Men det är inte mänsklig insikt, mänsklig visdom, utan Guds förunderliga visdom. Och som sagt, se min tjänare ska handla vist, han ska bli hög och upphöjd. Ja, mycket hög, står det i Jesaja. Det är inte med mänsklig makt, våld eller tvång, säger Luther. Inte med stormande eller angripande av fiender eller krig eller främmande saker eller regering. Utan han kommer stilla, säger Luther, och fredligt predikar med stor mildhet och vänlighet. Och det är genom detta hans vishet ska spridas. Och det heter också, min tjänare ska regera. Så står det i Jesaja 53. Och då säger Luther så här. Det är motsatt både Moses regering och andra lärares att fara fram med befallningar och jaga människor och driva dem. Men Kristus vill säga att ska han vara en sån predikare som går visligen, då är det att han inte driver ifrån sig villfarande, svaga, förtappade syndare, utan lockar dem med vänlighet och godhet till sig, tröstar, upprättar och helar dem och tillägger, förlossa dem från alla sina synder. Ja, redan här kommer Luther in på själva det avgörande temat i denna Jesaja 53, i denna profetia. Och han säger också på flera ställen här att det är en unik profetia. En unik profetia, och framförallt därför att den uppenbaras och blir verklighet i Nya testamentet. Och då säger han så här, det är därför vi inte ska hoppas på en sån messias som ska vara en världslig kung, utan vi måste förvänta honom i den, vad då för skepnad? Ja, det säger profeten här. Liksom många häpnad över dig, så ska hans framträdande förvrängas mer än andras, och hans gestalt mer än andra människors. Och därför säger Luther, vi måste hoppas på en sån messias som är den allra föraktligaste och vanskapligaste skepnad och utseende. Ja, att han blev till den stora förargelsen i världen. För judarna en förargelse, för grekerna en dårskap, säger Paulus i första Korintierbrevet 1:23. Det är en sån Kristus det handlar om. Raka motsatsen till en konung som människor tänker sig. Och det heter också att han ska bestänka många folk, står det i 15 versen. Ni vet att Jesaja 53, profetia, börjar ju redan i det 52 kapitlet. De sista tre versarna där. Han ska bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får sådant som de aldrig har berättats för dem. De får se sådant som aldrig berättats för dem. Och lära känna vad de aldrig har hört. Ja, det är ju detta som återkommer i Jesu ord också. när han säger om lärjungarna att de fick skåda det som ingen annan fick se och höra det som ingen annan fick höra. Och då talar Jesaja, säger Luther här, om Kristi härlighet. Många ska förarga sig över honom, men han ska vara härligare än alla kungar på jorden. Och bestänka, säger han, det betyder predika. Predika. Och som Paulus säger i Galater 6:4, att predika ingenting annat än denne korsfäste Kristus. Och där var man inte aldrig har hört om Kristus, där ska man få höra om honom. Så säger Luther och pekar på att det har spridits upp till och med här i Norden, där man inte någonsin tidigare hört därom. Men så kommer han till det här uttrycket, vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Ja, vem trodde? Kan det blinda förnuftet förstå? Kan man tro att en så eländig skepnad ska vara en sådan härlighet, frågar Luther. Ja, det är genom hans stora lidande och pina, säger han, som han blir av judarna fördömd, förbannad, bespottad. Föraktad var han och övergivna av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Ja, säger Luther, det är inget vanligt lidande, utan det allra förfärligaste som någonsin har varit i denna elända värld. Och han tillägger här att vi måste lägga märke till varför han måste lida. Varför gjorde han det, säger Luther. Det avgörande är för oss, säger han, att vi vet det och kan ta till oss det, varför han måste lida. Och det grundläggande, säger Luther, och vår tros höga och nödvändiga artikel om rättfärdiggörelsen, det är att vi tror att Kristus har blivit pinad och dödad för vår skull. Och som Paulus i Galaterbrevet 3:13 säger, att Kristus vart en förbannelse för oss. För, säger Luther, det är inte bara detta att jag vet att det har skett, utan jag måste förstå nyttan av det. Jag måste förstå nyttan av det. Att han burit vår krankhet, som det heter i Jesaja. Inte för sin egen skull eller för sina synders skull, utan för oss har han burit det. All den plåga och krankhet som han tagit på sig, som vi arme syndare hade bort lida och bära. Och då säger Luther så här, därför den som rätt förstår och vet detta ord, att det var våra krankheter, sjukdomar han bar, etc. Förstår man det, då förstår man hela innehållet i kristendomen. För det är det trösterikaste ord som kommer till oss, säger Luther, ur denna profetia. Och det är för att vi ska förstå nyttan av det, betydelsen för vår egen skull av det. För är det så, säger han, att han för oss har lidit, så måste vi hålla all vår rättfärdighet, alla våra goda gärningar, all vår förtjänst som ett intet, säger Luther. Som ett intet. Och istället måste hela vårt hjärta förlita oss på och tro på den främmande rättfärdigheten. Den som tillbjudes oss och skänkes oss i det heliga ordet. Och säger han, det här kan ingen människa av sig själv begripa eller med sitt förnuft utransaka. Utan den rätte mästaren och läraren, säger Luther här, det är den helige ande. Den helige ande måste genom ordet lära mig detta. Luther har mycket polemik i den här föreläsningen över Jesaja 53. Det är inte bara mot fariseer och judar. Det är också faktiskt mot islam och Mohammed. Men det är också mot den katolska kyrkan. Och särskilt så minns Luther sin tid som munk. Augustiner eremiter munk i Erfurt och sedan lite grann i Wittenberg innan den stora förändringen skedde. Och vad var då själva strävan? Och vad var då målet? Och vad var då nyttan av det som då för honom kallades kristen tro? Ja, Luther berättar kort om det, och då visar det sig att det ligger helt och hållet på vad han själv förmådde, kunde, gjorde, skulle göra och så vidare. Och som Luther också säger, det är fortfarande så i den då katolska kyrkan där han då polemisera mot. Nej, istället ska vi komma ihåg, säger Luther, att det var vår krankhet, vår sveda. Och lägg märke till att det står vår, säger Luther. Det vill säga dina och mina. Alla svåra. Och då säger han så här, Kristi hälsosamma lidande tillräknas och meddelas oss. Ja, det blir alldeles vårt eget, säger Luther, precis som vi har förvärvat det, men inte gjort det. Ja, vi ser här hur Luther hela tiden visar till det förunderliga evangeliet. Och han gör det inte bara en gång eller med lite antydningar, utan det kommer igen gång på gång och med samma tydlighet och förunderlighet visar det på den förunderliga läran som inte bygger på människans förnuft eller vishet, utan på Guds visdom och Guds nåd. Ja, säger han, nu har jag väldigt vidlyftigt ordat om allt detta. Men det är för att ni alla, säger han, som lyssnar ska troget ta emot det. Det är Nya testamentets grund och huvudstycke, vad Jesus har gjort för oss. En överflödande brunn med allehanda skatter och gudomlig vishet. Så kommer han till den femte versen där det står, han var genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Ja, egentligen, om du tänker efter vad som står i denna vers, så ser du att det är för förnuftet orimliga motsatser. Sår som helar. Straff som skänker frid. Genomborrad för att få förlåtelse. Så förundligt är det. Ja, det gör egentligen detta att vi aldrig kan bli färdiga med detta. För det är och förblir det förundliga för oss varje dag, varje stund. Vad Kristus själv har gjort för oss. Som strider mot vad människan tänker sig borde stora gärningar. Och så visar det sig vara det den största gärningen. Och så säger Luther, han, den käre Messias, har lidit näpsten, straffet, för att vi skulle ha frid. Och det kan inte ske på något annat sätt, säger Luther. För hur tror du att du ska kunna få frid? Av dig själv eller av andra? Nej, bara genom Kristi lidande, säger Luther. Den ene syndar men en annan blir straffad. Så ligger det till. Det är en skön, säger Luther, skön och ljuvlig och övermåttan tröstlig lära att vi sjuka, spetälska, sårade människor har ett så härligt helande plåster och läkemedel. För våra elaka, förgiftade sår och gamla skador. Nämligen vår Herres Jesu Kristi sår. Vi arme syndare, säger Luther, hade dock gjort oss skyldiga och vi vore just de gudlösa sällar och Guds fiender som vore fördömda och överlämnades till straffet och fördömelsen. Och han, Jesus Kristus, hade blivit bortvart ostraffad, oskadad, helbrejda. Och vill du bli helbrejdad och helad, säger Luther, så trösta dig inte med dina botövningar. Trösta dig inte med ditt lidande och ditt kors. För därmed blir du inte läkt och bevarad, utan vänd. Vänd och kasta dina ögon upp på Kristus och förtrösta på honom av hjärtats grund. Då blir du helad. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men allas vår skuld lade Herren på honom. Ja, verkhelgonen, säger Luther, de tänker så här, om jag plågar och övar mig dag och natt ut i ett strängt och heligt levne, så ska jag bli from och rättfärdig inför Gud. Men denna text lär oss något annat, säger Luther. Att alla klosters andliga och andäktiga leverna, alla höga klosters vishet och alla andra människors gudstjänster är inte ett annat än i det villfarelse och bedrägerier. Därför att man tror att det genom egna gärningar människan blir rättfärdig och from inför Gud. Men lägg märke då vad texten säger, säger Luther. Allas vår skuld upp på honom blev lagd. Allas vår skuld på honom lades. Och då säger Luther, det är vår tros förnämsta och högsta artikel. Och vi måste hålla det för sant och tro det. För här visar det sig inte bara att skulden lades på honom av någon okänd anledning, säger Luther. Utan det står att Herren lade den på honom. Herren lade den på honom. Ja, detta är grunden och klippan, säger Luther här. Det är den som kristenheten och Guds församling måste bygga på. Det finns ingen lära och gudstjänst i hela världen som är så mycket emot och så mycket står emot djävulen och hans rike. Och det finns ingen annan lära som Satan är så hetsk och förbittrad mot som denna predikan, säger Luther. Och det är därför han vill komma med anfäktning. Och det är därför han vill komma med bedrövelse, säger Luther. För att om möjligt väcka oss till tvivel på denna lära. För att egentligen tänka att det är något ont än gott. Ja, Luther pekar här på hur den onda fienden alltid vill ta bort själva evangeliet ur våra hjärtan. Det är just därför vi måste höra det ofta och ofta. Och det betonade ju Jan Bygstad här idag så mycket, mycket bra när han sa att det är en föda som vi ständigt behöver, detta med nådens medel. En föda vi ständigt behöver. För skulle vi lämna det för en stund, tänka oss det. Ja, vem är det som ger oss den tanken då? Om det inte är den onde själv som vill rycka det från oss, fördunkla det, gömma det undan, kasta det bakom oss. Men vi ser alltså att detta är avgörande, att vi hela tiden får åtnjuta, ta till oss, leva av detta förunderliga evangelium som strider mot allt vad människor tänker, men som liksom visar sig vara sant och verkligt och gått över allt vad vi människor kan tänka. Och Jesaja profetia är ju en utomordentligt klargörande sak när den säger detta, att allas vår skuld lade Herren på honom. Ja, han säger om munklivet, han kommer tillbaka dit, så säger han så här att man har hört att barfota munkarnas kappa ansågs så helig att bara man trädde på sig den i sin dödsstund så blev man salig. Och det är så människan gärna vill tänka sig, säger Luther. Men det är bara i enlighet med förnuftet, visar han här. För Jesus visar vad som är det oerhört viktiga här, eller som Jesaja säger, allas våra synder. Luther ställer frågan, varmed förtjänar vi det att han för oss bär och betalar synd och gör oss rättfärdiga och saliga? Vi ger ju inte honom något annat än våra synder och vår skam för hans oskuld och hjärtliga kärlek och rättfärdighet. Men, säger Luther, Herren kastade alla våra synder upp på honom, så är dessa ord med all stor flit tillsagda på det att vårt samvete må vara desto mer säkert och oförfärat, och inte tänka så som vårt förnuft kanske vill tänka, utan hålla oss till vad det heliga ordet säger och den heliga ande talar genom ordet till oss. Herren har själv lagt dem upp på honom. Han har i följd av faderns bud och lydnad för honom villigt tagit på sig detta. Och då säger Luther, kom ihåg, detta är nu Guds välbehagliga vilja i himmelen. Och du förfärade samvete, säger Luther, du ska inte gruva dig eller sörja, som om Gud tänkte och menade något annat med dig än vår Herre Jesus Kristus. Utan du ska tro att Herren och Fadern i himlen, din Gud, har emot dig samma vänliga, nådiga hjärta som Guds son har. Nämligen att Kristus ska frälsa dig, göra dig fri från alla synder. Ja, säger han, Jesaja visar oss hur Herren Kristus mottagit detta lidande. Och då står det i Jesaja, han blev misshandlad men ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som föres bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Han visade, säger han, ett outsägligt tålamod. Hans lidande var stort och mångfaldigt. Men han hotade inte. Han sökte ingen hämnd. Han var tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Ja, det är den stora saktmodigheten, säger Luther, och kärliga viljan och godheten av Kristi tålmodiga hjärta som han visar oss med denna sköna, ljuvliga liknelse av ett menlöst lamm som man vill slakta och offra, som tiger aldrig stilla. Och han öppnade inte sin mun, säger Luther, tillägger Luther, eller klagat över detta lidande, över detta gruvliga och grymma pina. Och härmed, säger Luther, är den högsta kampen och det förnämsta stycket av Kristi lidande, Kristi Jesu lidande, beskrivet. Och nu följer fortsättningen, säger Luther här. Predikan om vår Herres Jesu Kristi härlighet och fröjdefulla uppståndelse. Och då kommer vi till vers 8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Och vem kan uttala hans livslängd? Ja, det står ju i predikaren, en släkt förgås, den andra kommer till. Men nu visar Jesaja här, säger Luther, på ett fullkomligt oavbrutet varande, ett evigt liv. Jesu Kristi liv är ett eget liv, evigt liv. Och det hör till Kristi fröjdefulla uppståndelse, säger Luther här. Han blir bortryckt ur det levandes land. Bortryckt från denna världen, säger Luther. För den skulle vänta judarna förgäves upp på honom, till han är bortryckt ifrån detta livet där han blev korsfäst och dödad och har genom döden ingått i ett annat liv. Som han själv säger i Johannes 16:16, jag går till fadern. Och 10:e versen, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Och säger Luther, det har inte varit för sina synders skull, inte heller av mänskligt råd och företag som han har måste lida, utan det har varit Herrens gudomliga välbehag. Sin nåds outtömliga skatt och bottenlösa djup, att denne hans allra käraste son oskyldigt skulle lida och bära och betala syndens skuld och straff. Och så heter det, han ska få säd och länge leva. Då säger Luther här, det är det sista stycket av denna predikan. För sedan profeten talat om Kristi person och hans lidande uppståndelse beskriver han nu även frukten av allt detta. Detta ofattbara lidande. Vilken frukt det föder. Säden, vad är det då? Jo, säger Luther, det är den kristliga församlingen. Han ska ha ett konungarike, men inte ett konungsligt, världsligt rike. Utan så att de som föds där får vara delaktiga i himlens konungarike. Ja, med det ger profeten till känna, sig i Luther, att Kristus ska vara en annan konung än det som råder på jorden. Vilka i sin regering inte kan evigt leva utan lämna efter sig efter sin död avkomlingar som regerar i deras ställe. Men Kristus är inte en sån dödlig konung som måste lämna sitt konungarike åt andra, utan han är med oss alla dagar in till tidens ände, säger Luther. Och i 11:e versen står det, genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare det många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Ja, hans arbete ska bli rikt belönat, säger Luther. Genom sin kunskap ska han göra det många rättfärdiga. Och det är, säger Luther, ett av de förnämsta språk för vår lära om tron och den kristliga rättfärdigheten. För det betyder, säger han, alla dem som är hjärtlig förtröstan och tro anammar det. och förlitar sig här på att Kristus har tagit upp på sig och avplanat deras synder, då är de också sålunda fromma och rättfärdiga inför Gud. Och då, genom en sådan tro, blir vi delaktiga av hans lidandes och uppståndelses kraft. Människan tror ju att kunskapen uppkommer genom människans förstånd. Det är ju så man spekulerar. Och det finns ju mycket kunskap i denna världen på alla möjliga sätt och plan. Men, säger Luther, den helige ande motsäger detta. Kristus alena är rättfärdig och helig, och han gör alla människor som fått del av hans kunskap rättfärdiga och fromma. Och därför kan man inte vinna detta, denna kristliga rättfärdighet, på något annat sätt än att lära känna Kristus. Att lära känna Kristus. Och att lära känna Kristus är att lära känna hans gärningar för oss. Att lära känna Kristus är att känna hans gärningar för oss. Och gör vi det, då har vi också del i hans nåd, barmhärtighet och frid. Hur svaga vi än är. För det är inte någonting som räknas till sådant att vi skulle ha någon styrka för att kunna få det. Utan det är helt enkelt det att vi alla är det svagaste, syndfullaste. Och det är just där vi får del av denna barmhärtighet och nåd och liv. Genom Jesus Kristus. Och här ser vi vilken förunderlig text Jesaja 53 är. Det är faktiskt någonting som vi nog får göra så att vi upprepar för oss många gånger. Och läser och funderar däröver. Därför den har mycket att ge oss. Och det är som den 12:e versen säger, därför ska jag ge honom många som hans del, och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de många synd och trädde in i överträdarnas läge. Och då säger Luther, du ska oroligt hålla dig fast vid vad som här står. Att han gjorde detta för dig. För då har du, säger Luther, inte en domare utan en räddare, en frälsare. Om du lyssnar till den onde så behöver du ingen frälsare, säger han. Och då har du bara en domare som står över dig. Men lyssnar du till andens ord, själva ordet som det talar, och profeten här nu talar till oss i Jesaja 53, då ser vi just detta, att det är som syndare vi får tro syndernas förlåtelse, som skuldfulla som vi blir befriade, som stående döden som vi får liv. Så ligger det till. Det är ett mysteriöst, en mystik kan man riktigt säga att det är. För att det som är mystik är ju inte det att det är någonting som är hemligt i sig. Utan det är det att människan med sin förnuft inte kan fatta det. Men det är likväl klarlagt, upplagt, tydligt, utsagt. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Allt det där är lagt i dagen. Men vi får hålla oss till denna ljuva mystik som evangelium innebär. Och det får komma in i vårt innersta. Inte så att jag söker tränga in det i mig själv, utan det får tala in i mitt innersta, i mitt fördolda. Så får Guds vishet lära oss, hans vishet och hans nåd till oss, som kung David säger i Psaltaren 51: lär mig din vishet i mitt fördolda, i mitt innersta. Ja, Guds vishet sker inte på ett hemligt plan, utan det sker genom just detta uppenbarade, förunderliga, fantastiska, verkliga. Och som han har uppenbarat genom sin profet, och som han uppenbarat genom hela Bibeln. Och då säger Luther till sist så här: det är en kristens största berömmelse och ära att han vet att han har frälsaren Jesus Kristus, som med sin barmhärtighet så förordnat att han givit oss sina löften och räknar oss det till rättfärdighet, och vi får ta emot det i tro. Och därför säger också Luther till sist här: därför bör vi lära oss att ge upp allt och på och ha den i övning, denna lära, samt flitigt och ordentligt förkunna den till de människor vi möter, att vi inte på något annat sätt kan bli rättfärdiga och bestå inför Gud än bara genom Jesus Kristus och hans kunskap. Inte för våra goda gärningars skull, inte heller genom de 10 buden, inte genom alla andra lagar och ceremonier, inte genom världslig rätt och dom och straff, det må vara hur stränga det vill, utan det är bara genom Jesu Kristi, hans dom för våra synders skull, hans näpst som drabbade honom, straffet, hans död för att vi skulle leva. Då ser vi till sist vad Luther hamnar här då, hur det blir en genomgående, viktig och avgörande del av evangelium som riktas till lyssnarna här då, när han hade denna föreläsning, och sedan när det då kan läsas av oss alla. Och jag kan rekommendera dig att söka, kanske få tag på den här. Den finns säkert i bättre utgåvor än den jag har. Men, och kan du läsa tyska, så kan du läsa den i den här valkutgåvan. Ni vet hur den ser ut här. Den ser ut så här, va? Så. Det är ju 6:e bandet av de 23 banden i den där stora utgåvan. Och där ser man en sak som är väldigt viktig, som man ser, och det är att Luther predikar evangelium tydligt och klart, utan inblandning av lagen, utan skiljer tydligt mellan lag och evangelium. Och man kan säga att det kan vara en god lärare för oss just när det gäller detta med att dela lag och evangelium. Då är Luther den allra bästa på det. Och det kan vi se i hans postilla, evangelie, epistelpostilla, huspostilla och i många andra böcker. Och inte minst här i förklaringen av Jesaja 53. Ja, vi slutar där med samma ord som Jan Bygstad läser. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.